lyssnar på Skolsverige som är en podcast och som man hittar på ställen där man oftast hittar podcaster. Och på skolsverige.com. Idag så pratar vi arbetsmiljö, vi pratar dikter och vi pratar programmering. Allt i samma avsnitt. Vi här i Skolsverige. God dag på dig i stugan. Numera så har vi en hemsida igen.
Ja, det har vi. Det är en viktig del för att kunna dela saker på internet, kan man säga. Och det har vi nu igen. Efter en viss tidsproblem så har vi nu löst det. Men hur som helst, vi är tillbaka. Hur står det till med dig?
Det står bra till. Jag tycker mest att det är intressant med det här att man kan bli hackad som vuxen människa som är snäll, som jag tycker att jag är. Jag tycker inte jag gör olika hemska saker på nätet. Och därför tänker jag att man inte blir hackad. Det är liksom precis som maffian på något sätt. De rör inte mig om jag är snäll. Men det funkar inte så.
Nej.
Vi blir hackade ändå. Men annars är det bra. Det rullar på. Det är snart påsk har jag kommit på. Och nationella provet rullade in som någon slags lavin här i svenska och lite sånt. Men det har också läckt ett nationellt prov i veckan. Hörde du det?
Ja, jo, absolut. Ja, det har jag hört om. Jag har sett det, diskuterat det. Jag hittade en kille på Twitter som var väldigt nöjd över att han delade hela det provet. Fantastiskt stjärnskott till människa. Jag vet inte, jag börjar fundera lite grann. Det kanske är djupt odemokratiskt, men jag funderar också på så här, folk som offentligt delar nationella prov. Borde inte alla de få dela på kostnaden för att konstruera prov också? Det är ändå ett par miljoner mellan tunn och pekfinger som varje nationell prov kostar. En fråga kostar 100 000, så okej. Ett par 100 000 i alla fall. Som de här människorna liksom bara bränner, för ingen skällas.
Ja, men jag tycker någonstans att när man delar, alltså det borde vara så jävla brottsligt på något sätt.
Ja, och sen samtidigt, vad fan, det är också så här, ja, lägger man så mycket pengar på att utveckla någonting som tonåringar med Snapchat kan hacka och sabba, då tänker jag att vad fan, då har det också inte gjorts tillräckligt bra för att designa hela upplevelsen. Och här vill jag lägga till, ja, jag tänker också att distributionen ingår i det. Alltså hela upplägget är ju inte tillräckligt bra då.
Nej, det är klart att det ska inte gå att hacka det.
Det är lite grann som att lägga sin svindyra dator i framsätet, i passagerarsätet på sin bil. Och sen blir skitsur när någon snor den. Det är så här, ja, okej, visst, det var dumt, men man får också fundera på vem som liksom hade ett ansvar där från början. Faktiskt, det är inte helt oproblematiskt i alla fall.
Nej, absolut inte. Det går inte bara att vara sur på ungarna, för att det är klart att det kommer att hända. Folk snodde saker, alltså det är ju så.
Ja, det är absolut inte okej med det, men det också säga att vi har ju uppenbarligen skapat ett sätt som är jävla skevt med det. Men det är lite konstigt, och det är intressant att det blir så en hysteri runt ett delprov eller en läcka. Så det känns som att det måste ju läcka, alla nationella prov måste ju läcka varje år i någon skala.
Ja, fast inte, det svenska tänker jag inte kan, eller i alla fall inte på vår skola, för vi öppnar ju det inte förrän klockan slår.
Nej, men det finns andra människor som gör det. Det finns andra människor som gör det, jag är helt säker på. Det är klart, det måste finnas elever varje år som har hört från någon annan eller så. Ja. Vi får se. Hur som helst, det är det. Den här veckan, apropå, vi har även inne på lite grann med programmering och hackers och så. Ni hade en diskussion med min bror i häromdagen på morgonen. För han har gett mig ordentligt det, för att han kan det bättre än vad jag kan och du kan och vi kan. Så han jobbar med programmering, han är dataspelsprogrammerare, så att han höll på med det. Och då tog jag på honom för den. Så han fixade lite saker, hade lite åsikter, byggde lite säkerhet och så. Och jag kände mig lite grann som, vet du vad, jag kände mig som han som är farfar i Barnen i Bullerbyn typ. Som inte kan läsa längre. Som får be sina barnbarn att läsa tidningen, för han är för blind för att se. Jag var han och min brorsa var alla Barnen i Bullerbyn samtidigt.
Är det din lillebror?
Ja, precis. Ja. Och jag känner mig så här, herregud, jag är inte läskunnig. Det är den känslan, det är faktiskt ett påstående om min situation. För att han var såhär, okej, jag fixat det här, jag det tog lite tid. Och sen var såhär, jag hittade en bugg, så jag undrade lite, vem är det som har gjort det här liksom, utseendet för designen för er sida, för att jag hittat ett fel där som gör att liksom Det finns en säkerhetsrisk och så är det för alla som använder samma företag. Och det är ett jävla klåparmisstag som är totalt liksom klantigt. Det är en amatörmisstag. Och jag kunde fixa det med 3 rader av kod, men de borde fixa det för alla sina andra kunder. Så jag var så här, ja, absolut. Så jag gav honom en e-postadress och så hörde han av sig till de här människorna. Som man inte har någon som helst koppling till och var så här, hallå, ni borde fan skärpa er för ni gör internet dåligt liksom. Och ja. Den engagemanget var så jävla slående.
Ja,
så jag så här, det här är någonting.
Jag tänkte på det. Men det är skitbra att sådana människor... Ja. Ja, förlåt?
Nej, ni säger sig. Ja.
Vad sa du? Nej, men det är ju skitbra med, alltså med människor som kan internet, som lär upp dem som inte kan uppenbarligen.
Mm, mm. Och som tar hand om oss som är hopplöst liksom utsatta i det.
Ja.
Men liksom så, och sen senare på dagen, så, för det var på morgonen så gick jag och funderade på det hela dagen. Och sen på eftermiddagen när jag skulle gå hem från jobbet så var det en elev som var så här, Jakob, alltså den här appen, hade hon en sociala medier-app på sin telefon. Den är ju sämst. Den är ju typ gjord för folk som har iPhone, men alla vi andra då, vad ska vi göra? Och så hade vi en diskussion om det, hon var så här, ah, men kolla på den här, alltså ljudet här är lite laggigt, de här funktionerna som finns nu, de kom först i iPhone, sen tog det flera månader innan vi andra fick det. Det är ju sämst, de har ju bara programmerat dåligt. Och då var hon så här, jag måste mejla dem, jag måste höra av mig och säga till de här människorna att de får skärpa sig. Och det kom tillbaka, och då insåg jag så här, det är en person som inte vet riktigt hur det där funkar, såklart. Men det engagemanget och det drivet var så här, nej, jag tänker inte ta det. Kan man hitta i folk som jobbar som spelprogrammerare och som är gurus av internet eller uppenbarligen 11-åringar. Och då tänker jag att så här, de måste få lära sig hur man hanterar det själv. Och de måste få, liksom fler behöver få bli som min bror och den här eleven då. Och det är kanske därför vi behöver programmering i skolan. För jag tänker att vi behöver lära dem om hur sån skit funkar. Så att man kan ta sig dit och man säger såhär, shit, det är fel. Det är helt fucked up, man borde fixa det. Så man får idealen att någon borde ta hand om det här. Och att man också kan lösa det för sig själv i alla fall. För skillnaden mellan dem var att min bror kunde fixa vårt problem. Med 3 rader kod, såhär, du. Vi behöver inte oroa oss för det. Men alla andra som köper det här företagets tjänster behöver oroa sig. Min elev är såhär, jag har ingen chans. Vi kan inte göra något åt det här. Man är ju ändå maktlös liksom, i den situationen. Det är inte en perfekt liknelse för det är annan kod och andra situationer. Jag fattar att det är, men...
Jo, men samtidigt att eleven vill liksom engagera sig och rätta till och tala om att nu du! Nu, och det, så det är inte så dumt.
Absolut
men
inte.
Det är, ja.
Absolut inte, det finns en grej.
Spännande.
Det är min spaning. Vad har du för spaning på gång?
Ja. Jag är väldigt analog den här veckan, tror jag.
Nej, det får man vara.
Det får man vara. Jag har haft en bra dag idag, så jag är lite glad. Jag var på ett fruktansvärt humör när jag vaknade i morse. Och tänkte, så kom jag till jobbet och så kände jag bara, fy vad jag måste jobba och det är så tråkigt och stackars mig och jag vill helst gå hem och lägga mig igen. Lite så. Man kan vara på dåligt humör ibland. Och så gick jag och så stod det dikt analys på schemat. Och du vet Göte och Stagnelius och romantikens dikter, de antikens dikter och sådär. Och sen så hade jag så blev det så bra. Och när en elev utbrister sen, du vet, när vi har läst Näcken av Stagnelius, som är liksom, det är en gammal diktare, han dog innan han fyllde 30, utblottad och drogmissbrukare var han och alltså vet, helt sorglig människa. Men han dog, och när en elev utbrister när vi har läst den, men shit, jag blir ju berörd av den här skiten.
Ja.
Då är det lite fint. Då blev jag lite glad. Så jag hade en bra dag helt enkelt. Alltså de här gamla dikterna från 1800-talet, det är något med dem. Det är det. Det är bara så.
Ja, men dikter är bättre på alltså, den.
Nej, men det är ju allmänmänskligt och man måste komma ihåg det. Och det är på något sätt, det är något fint i det. Att vi faktiskt fortfarande läser dem och att vi faktiskt liksom tar upp dem och att det är en del av oss. I allt det här nya så finns det något fint i att det guldmånkransa.
Jo, men precis, för det finns något tidlöst i det som nästan ingenting som skapas idag kan sägas vara, känns det som. Ibland kan man få en känsla av att jag vet inte vad som är tidlöst av saker som konstrueras nu liksom.
Nej, men precis, och även om det är det, men så är det så fina liknelser som man gjorde på, alltså idag så är det så mycket jaget och individen, och det kommer ju med modernistiska diktningen, om man utgår från sig själv på något sätt, men här är det, eller de utgår ifrån mytiska väsen, alltså Göte pratar om älvkungen och medans Stagnelius använder liksom näcken som någon symbol för sig själv eller någonting, kan man ju tänka sig, och det är fint. Nej, men det var en fin stund. Ja. Den kommer jag bära med mig. Den lägger jag särskilt med ett gott minne.
Ja, så var det. Jag var på fackets årsmöte häromdagen.
Ja.
Med min lokalavdelning.
Jag är skitdålig på att gå på årsmöten. Förlåt, jag måste göra det mer.
Ja, visst, det är, så kan man säga många. Vi har massor medlemmar och typ ingen, 80 personer kom, så det var inte roligt. Men det hade kunnat vara ännu bättre, såklart. Det som var grejen var så här att min lokalavdelning har en grej att de brukar bjuda in föreläsare innan, vilket är fint. Och den här gången så är det med tjänsteperson från Stockholm som kom ner, som jobbar med arbetsmiljö och så, som pratar om liksom arbetsmiljö ur ett nationellt perspektiv, vad man gör och så. Bara en sån grej som jag säger. De senaste 2 åren har 20% av lärarna i min kommun slutat.
Oj!
Några har bytt yrke, några har liksom bytt arbetsgivare för att få upp sin lön och så. Om det fortsätter i samma takt, och det kan ha med arbetsmiljö att göra eller liksom så. Om det fortsätter i samma takt, så kommer de barn som går i förskolan nu, när de tar studenten, kommer alla lärare hunnit sluta före dem 2 gånger om. Fattar vad det betyder för liksom att skapa en röd tråd i verksamhet liksom över år och så.
Men shit.
Det är ju helt hopplöst, kan man ju tänka. Det behöver inte vara direkt kopplat till arbetsmiljö, men det är ändå det. Och ovanpå det så vet man att liksom ohälsotalen går upp i hela Sverige. Särskilt när det kommer till offentlig sektor och så. Så därför har man från regeringshåll varit så här, nej, nu får arbetsgivarna börja ta större ansvar för att bära kostnaden för liksom all så här jobbrelaterade ohälsa liksom så. Och då har man liksom varit så här, nej, vi vill inte. Och då har man så här hotat, alltså, okej, men här får ni visa att ni kan komma fram till saker. Och liksom hitta en partsgemensam process där fler mår bra på jobbet. Eller så kommer ni tvingas betala. Och då börjar man med SKL för att det är kommuner som är liksom arbetsgivare till några av... kommuner och landsting är ju de som har kanske sämst arbetsmiljö. Om man ska vara krass. Så då finns det något som heter den partsgemensamma avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser. Har du hört talas om den någon gång?
Svar nej.
Nej, hon frågar en församling med 80 personer som är fackligt insatta, typ de som leder facket i min kommun. Ingen, förutom han som ordförande, typ har hört talas om det. Och det säger, så är det. SKL och fackens centralorganisation och så är överens om att alla huvudmän i Sverige ska börja jobba med det här. Senast 1 juli ska man ha liksom implementerat ett arbete för att så här förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Men gud.
Jag är ganska säker på att det finns jättemånga ställen där man aldrig har kommit igång med den. Vi får se hur långt man hinner innan 1 juli. Men liksom, det är så här, vi vet att yrken där man har ansvar för andra människor är mer utsatta för problem. När det kommer till stress, höga krav och så. Och det är ju ganska rimligt med tanke på att liksom, de människorna, eller vi, kommer ju alltid ha liksom så här höga krav på oss själva eller från andra. Att göra ett bra jobb. Det måste man få känna om man ska jobba med människor. Liksom. Det måste man göra. För det är ingenting som kan vara så här, nu har vi lite en nerperiod. Det funkar inte.
Nej.
För att jobbet är så jävla viktigt. Liksom. Och då kommer det vara massa människor som känner sig, nej, jag pallar inte det. Jag pallar inte ge av mig själv på bekostnad av att min arbetsgivare liksom, inte, eller på grund av att min arbetsgivare inte har tagit ansvar för det. Att man liksom själv böjer sig, viker sig dubbelt och tredubbelt så för att få saker och ting att gå ihop. Och då börjar man känna sig misslyckad som människa. Som en privat misslyckande som person någonstans.
Nej, men, är ju det. Ja, men absolut. Och det
är helt sjukt. Men jag tror man ändå känner, jag skulle känna på den känslan, så känner jag när jag kommer till den punkten att jag känner så här, nej, just nu orkar inte jag. Just nu har jag arbetsuppgifter som jag inte kan hantera. För mig är det så här, jag är dålig på det som är viktigt för mig liksom. Och det är helt vidrigt när det är inte alls ens eget fel.
Nej men absolut, och det där är ju en ganska vanlig känsla, tänker jag, att man Men det är ju det här, det kommer ju ur egentligen allting, tänker jag, i läraryrkets, alltså egentligen, naturligtvis är det ju så med alla yrken som hanterar människor, men väldigt många andra yrken som hanterar människor har ju också någon form av liksom avreageringsplats, som man säger. Alltså du har någon form av handledning, socionomer, som min man är socionom, han har ju handledning en gång i veckan där han går och spyr galla, så slipper han ta hem sin galla och spyr den någonstans. Där han har en terapeut eller vad det nu är, en handledare som där de får, du vet, ta upp sina svåra fall och sånt. Och det är liksom någonting, en del i deras yrke som är fullständigt självklart. Och det har jag funderat jätteofta på, och det har även då sjuksyror och sådana som jobbar på i alla fall på våran skola. De har också handledning och sådär, och det är inte så himla dumt att ha det, och det borde ju egentligen liksom, för att slippa den där känslan av att man själv är misslyckad, så borde ju vi lärare också ha det. Samtidigt så stämmer ju inte det riktigt med det du säger, att man, alltså alla offentlighetsanställda som jobbar med människor känner sig otillräckliga, och där ökar ohälsotalen.
Ja, för jag tror inte det är exakt jämnt siffror liksom, i alla kategorier, så det kan mycket väl vara så att de grupperna som har systematiska handledningsprojekt är bättre. Så kan det mycket väl vara.
Mm.
Men, och jag tycker det låter spontant som en intressant grej att fundera på. För man kan ändå tänka sig att år efter år så vet vi att inom vården och skolan och så är det extremt stora problem med liksom sjukskrivningar och psykisk ohälsa och kopplat till arbetsmiljöproblem och så. Och jag undrar så här, hur kan det vara det? Hur kan det vara, vi har kommit in på att man accepterar att ja, men så är det. Det är en del av att jobba med det. Ska man jobba i de yrkena, då får man stå ut med och lite skit. Liksom. Eller att inte ha någon fritid.
Jag tror inte man tar det på allvar, om jag ska vara ärlig.
Nej, för det känns som att vi offrar medarbetare efter medarbetare efter medarbetare på någon sorts altare av systemfel som inte behöver finnas där, rimligtvis. Det måste ju finnas ett hanterare. Det tar upp nu. Okej, handledning, vad ses om det? Hur skulle det vara om man liksom hade tid tillsammans för att hantera saker, bearbeta saker. Det måste ju finnas andra konkreta saker man skulle kunna göra för att förbättra arbetsmiljön för lärare. Det kan inte vara så att det måste vara på det här sättet, eller?
Nej, det tror inte jag att det måste vara. Men jag tror, alltså, jag tror ju återigen det här att vara... Jag har suttit på ett möte när vi skulle, för vi blev ju prickade av Arbetsmiljöverket. De kom ju till Göteborgs stads utbildningsförvaltning och gjorde en utredning, och det gick ju inte så bra. Och då var det den psykosociala arbetsmiljön hade man ju inte tagit hänsyn till alls, och vi hade för mycket ohälsotal, och folk mådde för dåligt helt enkelt. Och då var det ju dels ventilation och skit som vi var tvungna att göra någonting åt, men sen var det också liksom den psykosociala arbetsmiljön. Och då gjorde man, då skapade man en psykosocial arbetsmiljörond där vi då skulle sitta på LSG och gå igenom. Först så skulle man göra den på APT, och sen skulle man göra den på sammanställaren på LSG, och så skulle man då fylla i något jävla papper. Och då ställde jag ju den, när vi fick den här då i vår hand, så ställde jag frågan till då de högsta cheferna, de som tog ansvar för detta. Vad gör vi med det här pappret nu då, när vi har fyllt i det? Vad händer om alla säger att de är skitstressade? Nå. Ja, men vad händer då? Vad blir konsekvenserna av det? Ja, då har vi fyllt i pappret. Jo, men om ventilationen är dålig, då får vi ju byta ventilationen. Men om den psykosociala arbetsmiljön är dålig, vad gör vi då? Nej, då är det ju ingen. Och det var så där, det blev bara tyst, som att nu är hon Karin så jävla jobbig igen, för jag är ju alltid så jobbig. Och då men jag tycker det är helt sjukt, för att då tittar de på mig som att jag var dum. Det var ingen som hade tänkt att om någon känner sig stressad på jobbet, och man känner sig, nej, men då får vi skicka de medarbetarna till företagshälsovården. Man bara, jo. Men det är ju inget konkret lösning på att lärare känner sig stressade i sitt yrke.
Nej, det är inte. Och det är inte heller liksom, det är igen att lägga felet hos personer istället för att leta efter systemfel. Vilket är mycket väl kan vara. Jag ser inte att företagshälsovården är dålig, för dem jag tror att man använder det alldeles för lite. Men jag tror att vi behöver också leta efter systematiska grejer vid sidan om det. Och det kan inte den närmaste chefen ta ansvar för det, en stor del av det handlar om finansiering och effektivisering och så. Alltså så. Där man liksom hela tiden mäter bara vissa mått på kvalitet, där man mäter liksom bara vissa personers perspektiv, eller där man liksom inte tar hänsyn till att vissa saker går inte att bibehålla kvalitet genom, samtidigt som man effektiviserar saker. Så att liksom olika mått av kvalitet går mot varandra. Man kan ha en billig skola, men då får du inte en bra skola, för exempel.
Eller så. Nej, men absolut inte. Men...
Och det kan ju inte en chef ta hand om. Det är ju inte rektorns ansvar, utan det är ju någonstans politiskt. Liksom. Det måste ju finnas inom hela organisationen någonstans.
Jo, men och vi måste någonstans förstå att vi måste någonstans förstå att det är ju den här, när vi har förändrat skolan och skolan ska hantera mycket mera utav hela eleven, inte bara elevens kunskapsutveckling, om man säger, förr så handlade det ju bara om att examinera isär och så vidare och rätta dem och lämna tillbaka dem och föreläsa, men det gör det ju inte längre, utan det är mycket mer ett mycket större liksom yrke så, och då tänker jag ju att den här, när man pratar om det här kollegiala lärandet och man pratar om den här organisationen att lärare jobbar i team. Jag tror att det egentligen är svar, alltså vi har ju på våran skola, när vi inom svenskan organiserade oss första vändan 2011 att ha samma planering och sätta betyg ihop och jobba tillsammans, så minskade vi ju antalet föräldrasamtal. Idag är de noll. Idag ringer de, alltså som kritiska föräldrasamtal. Föräldrasamtal som undrar, varför får mitt barn det här betyget? Inga sådana samtal har vi. I princip. För att jag kan svara, eller om jag har någon sån fråga, så kan jag alltid svara. Jag har alltid 3, 4, 5, 10 kollegor i ryggen. Det är klart att då känner jag mig mycket mindre dålig när jag går till när jag går hem varje vecka. Jag vet.
Men det hänger upp, på ett sätt hänger det upp med liksom en text som Karin Nygård skrev i Lärarnas tidning för ett tag sedan, som har blivit viral efteråt, för att av helt andra skäl. Hon skrev det som att det finns inte en lösning för alla skolor. Men det togs emot som att liksom hon saknade att jobba i Rinkeby för att familjerna i den fina innerstadsskolan som hon jobbar i på sen var så jävla mycket jobbigare. Kunde man läsa det som. Det var inte alls det hon menade. Det var inte alls det hon skrev. Men rubriksättningen blev lite knasig och så. Men det är ändå en intressant diskussion. För det lyfte en riktig och viktig diskussion efteråt om att liksom medelklass, överklass, föräldrar som ställer höga krav på skolan och liksom vad det gör för lärares professionella självförtroende och arbetstid och fokus och så, och vad som faktiskt får folk att liksom aktivt sluta på skolor som är högprestigeskolor att jobba på för att hellre jobba i typ förorten, för exempel, där det finns liksom en skönare stämning i möten med föräldrar. Och en grej som hon menar på det är så här, att vi behöver bli bättre på att professionellt säga så här: lugn, vi har koll på det här, du behöver inte oroa dig för den här grejen.
Precis.
Hon menar på att det finns folk som oroar sig till onödan. Och det är lite det du pratar om också, liksom, att ni tillsammans har blivit bättre på att liksom vara så här: okej, stopp, jag är professionell, jag har koll på det här är inte din grej, paus. Så.
Ja, men
det är att skicka sådana meddelanden, kanske inte uttalat. Och då leder det till att man också kan liksom tackla av lite grann, och det är fint. Men jag vet inte riktigt om det är en arbetsmiljöfråga. Ja, kanske. Det får ju konsekvenser för det.
Ja, men jag tror att det har underlättat pressen på oss. Alltså, jag behöver inte stressa med... Får man massa ifrågasättande mejl så blir man jävligt stressad av vad fanken har gjort för fel nu. Ja, vad är det? Alltså, den biten har ju minskat. Så därför så är arbetsmiljön har den blivit bättre. Av att vi kan liksom i grupp svara för att nu har vi planerat det här. Och vi vet, för vi har tagit det här beslutet och jag vet att, det är inte så att jag står och höftar, utan jag vet att det har tagit det här beslutet som jag har tagit, det är vi liksom 10 stycken som är överens om, och det gör mig mycket starkare som lärare än om jag hade tagit beslutet själv, eftersom vi lever i ett samhälle där vi faktiskt ifrågasätter skolan ganska ofta. Så det...
Ja, men visst, det är en poäng. Och där kan man tänka att det finns en organisatorisk dimension av det. Men man kan tänka sig att organisationer och verksamheter kan skapa mandat för det. Alltså man kan skapa liksom förutsättningar för det. Lärare som inte känner att de får stöd för sina rektorer. Jag ser då och då här och var rektorer som liksom gör vad som helst för att själva undslippa kritik och som kastar vilken lärare som helst under bussen. Typ.
Det
finns det sådana rektorer.
Och
de är ju ett arbetsmiljöproblem på det sättet att de skapar en omöjlig situation. Så på det sättet kan man ju tänka att så här, det du beskriver, det är ett positivt exempel som jag säger, okej, men då behöver vi ha fler verksamheter där det är lätt att vara professionell och säga stopp, jag har koll på det, eller stopp, så här gör vi. Och så. Tydlighet i organisationen vid sådana val, så att det inte blir personligt ställningstagande eller att det inte blir en personlig kritik eller där man inte liksom så är sårbar för för föräldrar som riktar
eller hur?
Kritik som är personligt liksom formulerad. Folk kommer att säga, ja, men vi gör det så här.
Och där du inte då känner den här. Men sen tror jag ju också att vi har, jag vet inte, vad tänker du skulle förbättra din arbetsmiljö?
Ja, alltså jag vet inte. Jag skulle vilja ha mer utrymme för att möta mina elever. Det känner jag att jag inte riktigt lyckas med. Jag skulle vilja ha mindre dokumentationskrav, mindre liksom. Jag skulle vilja ta bort det betygsliknande som är i mellanstadiets läroplan. För det tycker jag är stressande på ett sätt som inte gynnar varken mig eller mina elever. Jag skulle vilja liksom hitta tillbaka till en lite friare läroplan. Jag gillar att jag nu har högre ställda krav än den förra. Men jag tycker ändå att det finns för många olika parallella dimensioner samtidigt. Bara så som att skolan är målstyrd och resultatstyrd. Det är en sån grej som jag tycker är så här, sån stressar mig, för exempel.
Jo, men jag kan också tänka mig nu när den här chocken slog mig att shit, vi har att det går bort en så mycket tid för att eleverna ska göra 1000 saker och så inser man att ja. Och så har vi det här nationella provet som kom nu och så ska vi ha in då de ska ha hunnit öva detta och detta och detta. Jag har blivit mycket bättre på att bara, chilla på det som mina elever skulle ha sagt. Liksom, och ingjuta det i eleverna. För det tänker jag ju också att vi lever ju också med elever som är mer och mer stressade. Och det skulle ju jag också, det är ett arbetsmiljöproblem i sig att de är så stressade av att hela tiden prestera på topp. Eftersom de har så korta kurser. Och för att det är liksom efter ett år så får de betyg och så blir de utvärderade och de ska de leva med resten av livet.
På det sättet kan vi tänka att kurser i systemet är ett arbetsmiljöproblem.
Ja.
Om man jobbar på gymnasiet så.
Det är det.
Skulle man kunna tänka.
Jag skulle ju vilja att inte bara att man slog ihop det. Jag tänker att om inte betyget i kurs 1 räknas, utan alltså att man kan ha kurs 1 och kurs 2 och kurs 3. Men att det är sista kursens betyg som räknas i slutbetyget. Det skulle vara det vettigaste. Men sen tänker jag också att jag skulle vilja ha svenskan i en hög och litteraturen i en annan hög. Så att faktiskt, som vi hade det en gång, så att man hann faktiskt gotta ner sig ännu mera i Stagnelius.
Men tid är ju med sitt innehåll. Det är väl en bra exempel. Så, om man känner att det är sådär. Jag och mina kollegor har ju inte några nationella prov i mitt arbetslag. Nej. För att vi har 4 och 5. Så att det, på det sättet känner jag ingen stress över det.
Nej.
Men jag känner ändå stress över liksom andra aspekter. För oss är det så att lite, när man är i skarven mellan att vara klasslärare och ämneslärare, så finns det ganska många organisatoriska problem i det. För att det behöver hitta en bra symbios mellan att liksom ta båda perspektiven och så. Och det tror jag kan vara ganska unikt för mellanstadiet, om man tänker att så här, i lågstadiet så är det mer naturligt att man är själv med sin grupp och det är det som skapar bäst förutsättningar. Medan man kanske när man jobbar med äldre är ämneslärare på ett sätt som har för- och nackdelar. Men vi är lite båda två samtidigt. Och det kan bli superbra, men det kan också bli djupt problematiskt.
För jag har ju sett min son, jag har ju varit med på mellanstadiet men bara på min son. Jag måste komma och hälsa på dig, Jakob, tror jag. För att se hur ni har det. Men jag har ju sett, varit sant. Med mina barn på mellanstadiet och gått med i skolan. Det är skitkul, jag älskar det. Men då är det ju så att det är jätteskillnad hur ungarna beter sig. Och det är det ju så naturligtvis hos oss också. Men de har ju sin klasslärare som de har i flest ämnen. Och sen har de någon mattelärare och någon som har slöjd. Och eftersom de är så små så är de ju oerhört känsliga för förändring på något sätt. Det blir så fruktansvärt tydligt att de har olika relation till olika lärare och olika... och de spelar lite spel med olika. Alltså det var väldigt tydligt på ett sätt som jag tänker att det inte är riktigt lika tydligt när de blir större. Jag vet inte.
Nej, men det handlar om att liksom, de kan inte ha ett komplett ämneslärarsystem.
Nej.
För att de fixar inte riktigt. Och samtidigt så finns det inga möjligheter att egentligen på ett bra sätt ha, alltså ren ämne i klasslärare så sett heller i de åldrarna. För att kunskapskraven blir för avancerade och liksom... Så jag tror att många lärare som har det på det sättet, man jobbar som klasslärare med elever som, vad vi beskriver som lite äldre ålder, men som du säger, de som är så små, är liksom någonstans, ja men det är samma människor fast de är från olika sidor, man ser dem uppifrån och nerifrån, vänster och höger, skitsamma, det är bak och fram, spelar ingen roll. Poängen är så här, att man ser, vad höll jag på att säga? Jo, så här, poängen är att lärare som har en klassläraroll med elever i den här åldersgruppen, de måste kompromissa med kvaliteten, tror jag. Jag tror att det är så här, då är jag mattelärare egentligen, där lägger jag min energi. Och så har jag svenska efter läroboken. Eller jag har SO efter min kollegas planering eller så. Jag tror man måste kompromissa då. Och det är inte alltid att det är bra.
Nej, det måste ju också stressa enormt. Jag räcker ju att jag har ju någon gång fått ha, du vet, någon kurs som man känner att den här är jag inte alls, borde inte jag haft. Den här kursen borde jag inte haft bara.
Och den känslan kommer från den här åldern också liksom. Så det är inte någon skillnad i det.
Och det är vidrigt är det. Det är, och gud, när jag liksom, jag har läst filmvetenskap tror jag, och då fick jag någon så här filmkunskapskurs. Det var jag inte kapabel. Och det var så där, åh vad jobbigt. Jag pluggade bara och det var hemskt. Usch vad jobbigt sånt är. Skitstressigt är det. Och jag tycker att vi har mer och mer sånt. Vi ska lära ut saker som man... Det är väldigt ofta saker stoppas i händerna på oss också.
Hur menar du då?
Nej, men bara en sån här sak. Nu såg de... Nu hade vi haft antitobaksdagar, har vi haft nu några dagar. Och så är det så här, nu så ska vi ha slutdiskussionen om den här filmen som alla elever såg. Och så tänker man, ja, och det är ju inte bara att gå och se filmen, för det måste ju sen, hur har vi den slutdiskussionen så att de här eleverna verkligen får med sig någonting som är vettigt?
Ja, just det.
Och börjar man tänka så? Alltså det enda sättet att överleva är att inte tänka så, utan bara gå in och göra den. Och börjar man tänka kvalitet då dödar man ju sig själv. Det är ju liksom för att så många gånger man står och Karin, nu ska vi se det här, kan ni inte bara prata lite om det? Det blir liksom ingen bra. För att ska du verkligen ha en bra efterbearbetning av en film som man har sett, då behöver man ju verkligen ha förberett det. På ett bra sätt, på ett vettigt sätt.
Ja,
och det räcker ju inte att någon har slängt fram några frågor som någon annan har planerat. Om inte de är förankrade i mig eller i den gruppen. Om ingen i den gruppen röker, men då är det ju helt, då måste vi ju gå in på ett annat håll. Om alla i den gruppen röker så är det en annan vända liksom.
Nej, och det som vi pratade om förra veckan, men som ingen hörde för att det inte kom ut på hemsidan. Men det finns det nu, om det är med didaktisk design och så, som skillnad mellan planering och design och så. Absolut, jag är helt med på de grejerna. Och samtidigt tror jag att det är också en sak som varierar mycket från alltså förutsättningar och liksom också problematik i beroende på vilka ålder där man jobbar med och så. Jag tror att det finns, och då jobbar du och jag ännu inom inte allt för olika verksamheter. Kopplar man på lågstadiet, kopplar man på förskolan, kopplar man på fritids, kopplar man på liksom så en yrkesprogram, kopplar man på liksom komvux och alla dimensioner av att vara lärare, så är det ju en jättestor vidd naturligtvis i den. Och jag tror det är svårt att säga någonting, tror jag, generellt om vad som behöver göras för om man vill bli konkret liksom.
Men jag
för
kan
att förbättra lärares arbetsmiljö.
Jag kan säga en konkret grej som jag kan bli tokig på och som hos oss bygger på att vi har ett jävla litet skolhus där man försöker ha skola på ett sätt som man inte hade skola förr. Alltså man försöker ha huset är byggt för 600 elever, vi är 1100. Det säger ju sig självt att det är trångt och då försöker man schemalägga så att jag springer, du vet, så man har, vet, så att alla lokaler hela tiden utnyttjas, och det är ju ett ekonomiskt jävla skit, ursäkta uttrycket, för det leder till att om jag har, och det här kan stressa mig enormt, för att om jag har då mitt schema och så ska jag då, så ligger det då 60 minuters lunch inlagt mitt på dagen. Och så har man lite förarbete. Min första lektion är 9.40 och så kommer jag 8 och så ska jag jobba och så har jag 9.40, så har jag en lektion till och sen så ska jag äta. Och det räcker ju att det händer någonting och helt plötsligt så är klockan 4. Och så har man inte ätit, man har inte gått på toa, man har inte... Det händer så ofta så att du anar inte. Och det skulle jag, alltså den här enkla grejen med att ha en tid. Så nu är det faktiskt paus. För så kommer en elev, ja, men jag har inte kopierat det pappa. Och så går man igenom korridoren och så är det någonting som ska lösas. Eller någon som är ledsen eller någon som har en panikattack. Eller någon som är... Och då kan man, vissa dagar så tänker man, det här är inte möjligt. Jag har inte, jag behövde gå på toaletten i morse. Jag har fortfarande inte gjort det, nu klockan, nu ska jag gå hem. Det är inte så bra. Och det skulle vi behöva liksom tydliggöra på något sätt. Jag vet inte hur det skulle gå, men jag kan, kanske om alla har rast samtidigt. Om alla har lektion samtidigt. Jag vet inte.
Det är också en sån lösning som inte har funkat i den verksamheten jag jobbar i. Och inte heller i yngre barns verksamhet. Så. Alltså det finns inte en chans att man kan få till utan där.
Nej, men det går inte.
Man har ändå olika liksom, programmer för det. Så om du någon gång besöker en förskola och sett liksom, så här, de som är lite, kommit lite ner i sin organisation, så har man ofta så här, den som kommer först gör det här, tar alltså då har det här, bla bla bla. Så har man liksom så här, nästan militäriskt tilldelat, liksom så här, då är du ledig, sen tar du, sen är du där. Så då hamnar man ofta kanske själv, eller man hamnar med kollegor från någon annan avdelning eller något annat arbetslag. Och så, men liksom, det tror jag är en nödvändighet för att få ut sina pauser och att ändå garantera tillsyn och så, för det... är ju ändå en grej någonstans.
Ja, men hur gör man med såna här gamla lärare som oss då? Det är, för det, man ansvarar ju för det själv då på något sätt. Och då, då är det så himla enkelt att åsidosätta sig själv. Eftersom den enda som ansvarar för att jag faktiskt äter lunch, det är ju jag själv. Och eftersom jag jobbar så självständigt så är det ju bara jag som kan säga stopp. Och det där måste man ju bli uppmuntrad, tänker jag. Väldigt, väldigt. Nu äter du lunch. Nu jobbar du inte den här natten också. Med att förbereda lektioner. Men vem gör det egentligen? Borde det vara rektor som gör det?
Nej, rektor, men jag tänker också
kollegor.
Det måste ju finnas stöd och mandat för det ovanifrån. För det finns en del, det finns ju en möjlighet att, att liksom som rektor returnera en del av de ansvaren man har fått tilldela sig på något sätt. Så jag fattar inte riktigt det, men jag fick det förklara för mig liksom, så att man kan säga, nej, men här finns inte tillräckligt bra förutsättningar, jag kan inte göra bra jobb, jag kan inte garantera det som jag är enligt skollag skyldig att garantera vad gäller det här som, eller så arbetsmiljölag, vad gäller det här som arbetsplats. Då kan man som enskild chef rektor bara säga, nej, jag lämnar tillbaka det till förvaltningen, jag tänker inte stå för det. Problemet med det som gör att väldigt få chefer använder det är att det är ofta förknippat med igen ett personligt misslyckande eller professionellt misslyckande, och att det liksom det taktar inte väl med att för exempel sen ha en prestationsvärdering med sin chef, eller att sen tycka att man är underbetald som chef eller så, vilket liksom så. Jag tog fram en lista på den här partsgemensamma avsiktsförklaringen för fräskare arbetsplatser då. Vad är det den egentligen innehåller? Tre exempel ur det åtgärdspaketet som de har. Kan du fundera på det? Utveckla ett stödpaket riktat till kommuner och landsting, regioner med hög sjukfrånvaro, som bland annat informerar chefer och så om kända frisk- och riskfaktorer kopplat till kompetens, arbetsorganisation och bemanning. Det tänker jag är jättestor grej. Bara, så här, i den delen av skolan där jag jobbar så är det så här att vi kan inte ställa in lektioner, aldrig någonsin. Vilket gör att liksom, har jag kollegor som sjuka och sitter inga vikarier för att vi har inga vikarier, då måste jag undervisa dubbelt. Antingen dubbelt så många elever eller dubbelt så många lektioner.
Vilket är ju naturligtvis helt orimligt, för då måste man bygga in det i systemet.
Ja, precis. Vilket inte finns. Nej. Alltså nästan någonsin. Men vi säkert att chefer i verksamheten har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning. Känns som en ganska dålig lösning, för att det är efter att saker har gått fel.
Ja.
Jag tycker vi ska, alltså vi måste förebygga saker med. Initierat utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting. Ja, kanske. Alltså, jag vet inte. Jag
tycker inte allt sånt här är så flummigt faktiskt, om jag ska välja. För jag tänker så här, att det handlar om flummigt. Luft i systemet. Det handlar om att faktiskt låta med. Vi jobbar med människor. De ska lära sig olika saker. Vi vet att unga människor idag mår skit av olika anledningar. Vi vet att de är oerhört beroende av av att ha vuxna i sin närhet, sådana som är lärare. Man vet att lärare behöver ta en massa sådana saker. Man vet också att man har inskränkt lärares liksom, och sjuksköterskors och unga läkare och alltså så här, till att bli mer och mer effektiviserade. Så egentligen, och den här effektiviseringen i sig, alltså new public management, alla de här stolparna, allt det här liksom, någonstans så är det ju, men vi skiter i det då.
Ja, ja men precis. Och det kanske, alltså någonstans kan vi tänka att det sista och tredje punkten här kanske är en del av det. Om man vill liksom tänka att så här, när man för exempel följer upp ekonomisk styrning och så, då kan man som politiker eller som förvaltningschef eller som företagsledare eller så vad säger, kolla här. Här har vi minskat kostnaderna för skolan, men vi har samma betyg och bla bla bla. Och så är det så att faktumet att liksom vi har 10% sjukskrivna för exempel, om vi bara hittar på en siffra, den syns någon annanstans. Så det är inte någonting man hålls ansvarig för i samband med det.
Nej.
Vilket gör att, för det är ju det som är någonstans ett av många problem med new public management, att det mäter bara vissa aspekter av välfärd. Liksom.
Precis.
Man kan komma fram till ett betyg per krona index som är helt irrelevant om man inte också mäter andra faktorer till det. För exempel lärares liksom, sjukfrånvaro och så. Hur som helst, det
tycker jag, och jag tycker det är viktigt. Jag tycker precis som du säger att det är viktigt att det måste mätas in. Precis som vi måste mäta in att elever klarar skolan. Alltså det här att det är dyrt om vi inte får alla elever att gå i skolan. Så måste vi också räkna in alla dessa lärare som slutar arbeta inom skolan. Vad är det? Vad är det som gör att att lärare börjar titta efter andra jobb? Vad är det som gör att man blir så trött? Vad är det här att skolan år efter år efter år klarar av att vara helt oorganiserad? Bara för att man har gjort det så länge. Och sen ändå ska effektivisera och spara. Och då är det lärare som ska organisera sig själva utan att man behöver organisera någonting högre upp. Nej du! Nej. Det tycker vi inte om. Så upp till kamp, Jakob!
Upp till kamp, Karin. Och där någonstans får vi runda av det här just nu.
Ja.
Det är en viktig kamp att föra. Man får nog se att det finns variationer mellan vart i skolsystemet man jobbar. Men jag tror att en gemensam röda tråd är, ja jävlar, det behöver göras mer. Mycket, mycket mer. För att vi kan inte ha ett system, ett samhälle där de offentliga anställda liksom antas behöva ta den skiten för att kunna jobba där. Där vi liksom säger, ja, så är det att jobba som lärare. Ja, så är det att jobba i vården. Ja.
Nej.
Nej, så, det ska vi inte ha.
Det ska vi inte ha. Det bestämmer du och jag nu. Så är det.
Fint, bra. Då har vi bestämt det. Vad bestämmer vi sen?
Det vet jag inte.
Det får vi se.
Hej, vi har fått en ny gympalärare som heter Erik. Han är den bästa gympaläraren vi har haft, liksom, någonsin, men vi har inte haft den så länge, men det kan ju ändra liksom med tiden. Men hittills har han varit den bästa gympalärarna vi har haft hittills. Vi har haft 3 stycken olika gympalärare och han är den bästa av de 3. För att man liksom, man håller på mer, man har mer aktivitet, gympalektionerna har varit mycket bättre och han är mycket roligare och liksom, han är liksom mycket snällare än de vi har haft innan. Vi får hålla på liksom med olika saker, liksom att man rör sig mycket liksom. Alla får göra lika mycket och så. Ja, vår första lektion vi hade med honom så körde vi en lek som hette Apburen, vilket var, man skulle så här, 4 lag var det, och så skulle man, så var det så här plintar som man låg 4 stycken ärtpåsar på. Det var så här frukter, enligt liksom frukter. Och så skulle liksom, det fanns upp 4 sådana. Så skulle man hämta dem, så fick man 1 poäng för dem. Sen så var det liksom en liten kvadrat där det stod 2 personer från ett annat lag, ett femte lag. Och sen så var de som hade bollar där inuti så här, som man kastade på alla som försökte komma och hämta någonting. Och då så för de banden som låg där var bananer och de fick man 3 poäng för. Och de var liksom bäst då. Och det lag som hade flest poäng vann. Vi vann. Ja, hela våran klass tycker han är väldigt, väldigt bra. Hej då! Det här är Skolsverige.